Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
...367 Serie A-matcher gjorde en av tidernas främsta italienska fotbollsspelare Giuseppe Meazza. Han representerade ju såväl Inter som Milan, och när han avled så hedrades han genom att arenan San Siro i Milano officiellt bytte namn till Giuseppe Meazza.
Det är landskampstider för det svenska fotbollslandslaget när vi spelar in det här, och över 1000 landskamper har Sverige spelat genom tiderna. Den 367:e. Det var en av de mer minnesvärda, får man säga. Sverige besegrade då Danmark med hela 6-0 på bortaplan i Köpenhamn 1959. Och det är den allra största svenska segern mot grannen Danmark.
Nu kommer det gå undan. 367 som 36,7 km i timmen. Det är det relativt nysatta hastighetsrekordet i Premier League när det gäller uppmätt sprintfart från en spelare. Chelseas tyske back Antonio Rüdiger sprang så snabbt som toppfart.
Du som kommenterar Chelsea ibland, Lasse, uppfattar honom så snabb eller?
Ja, det är ju ryggraden av radiosporten som då räddar mig. Tala snabbt.
Men ändå en bit kvar från de där 36,7 km i timmen till tidernas snabbaste man, Usain Bolt.
Jo, men han sprang väl ändå inte på någon fotbollsplan. Hur fort sprang han? Han sprang som snabbast.
Det kan vi återkomma till runt avsnitt 447.
Ja, 4,47 sekunder alltså. Det ska bli spännande. Okej, jag vet att vi snackade ju om det här också när 100 meter kärleksbombades i somras. Nåväl, 367 kronor, så mycket kostade Erik Fåglund Petterssons första cykel när han påbörjade den karriär som skulle leda honom till flera VM-guld i lagtempo och bragguldet ju tillsammans med sina bröder.
Det här är veckans avsnitt av Sporthuset
med Lasse Granqvist
och Tommy Åström.
Vänta lite. Veckans Wayne. Det är många som lyssnar efter det. Bara det ju. Veckans Wayne.
Är det verkligen det? I alla fall. Postbox 367 är adressen till Wayne Gretzky Foundation i hans födelsestad Brantford, Ontario i Kanada. Där satt den.
Okej, vi kör igång här i avsnitt 367.
Ja, vilka björkar och vilka höstfärger utanför mitt fönster här på Värmdölandet. Som du missar, Lasse, höstfärgerna, eftersom du aldrig är hemma. Du är ju på resande fot mest hela tiden. München, Paris, Manchester, det gäller att hänga med i svängarna. Du är inte här i alla fall.
Jag kan inte besegra känslan av dessa fyra årstider, hösten med sin klara luft och allt detta. Jag får se det på en digital plattform, jag tar del av det med glädje. En sak som fastnat hos mig under de här Champions League-matcherna, det är matchen i Manchester mellan Manchester City och Borussia Dortmund. Den föregicks ju ut av en tyst minut, det var ju landsorg då, som avslutades i samband med drottning Elisabeths begravning i måndags. Vilken oerhört värdig föreställning, tänkte jag säga, vilken oerhört värdig händelse det var för övrigt. Men i alla fall, det var tyst minut, och oj vad tyst det var på City of Manchester Stadium under den där stunden. Den var längre än många andra utav de här så kallade tysta minuterna, och det var en... Det märks verkligen, vilket vi har pratat om i podden tidigare också, men det märks verkligen hur oerhört starka band det fanns mellan drottning Elisabeth och, får man säga, sitt folk då. Mm.
Ja, det var ju den matchen som var rätt speciell av andra skäl också. Eller hur? Den som du gjorde med Hasse Backe. Jag tänker på Erling Braut Haaland.
Säkert undan av Mats Hummels. Jag kan se Lo, titta på honom! Han är helt sagolik, den norrmannen. Han är helt briljant.
Han kastar sig framåt och en vänster utsida. Så lyckas han alltså styra in den. Det är ett otroligt mål. Titta på den!
Ja, briljant. Sagolikt. Att du undvek fantastiskt är det ju självklart att du gör, Lasse, förstås. Alltså, han har ju radat upp rekord. Han har ju några ligarekord nu i Premier League då, med flest mål på 5 matcher och minst antal matcher till 10:e ligamål och allt sånt där. Men jag bara tänkte, Champions League har han också
snabbast
nu.
Han snabbast 26 mål. Han gör alltså på 21 matcher. 21 matcher på Erling Haaland, 26 mål. Den som tidigare hade det rekordet var Rotfall Nistelrooy. Det är kul när man botaniserar den där rekorden, för det är bara enormt stora europeiska fotbollsnamn eller världsfotbollens namn där. Men i alla fall, Rotfall Nistelrooy som behövde 30 matcher på sig. Så att då har du ju liksom ändå Haaland gjort det här 9 matcher raskare, om man uttrycker sig på det viset då. Så det är... Men alltså det målet han gör, det är ju, jag tycker på något sätt att det är svårt att finna orden, för att särskilt i TV så kan du inte göra, du behöver inte beskriva, alla ser ju. Men alla som ser det får ändå svårt att beskriva exakt hur han gör. Alltså, förstår jag menar, man kopplar inte när man ser det direkt som att aha, det där var ett konventionellt fotbollsmål på det här viset, utan man får börja plocka in i hjärnan de här delarna som handlar om Zlatan Ibrahimovic. Klackmålet mot Gianluigi Buffon med Vieri på mållinjen från EM 2004 när Sverige är 1-1 med bara minuten kvar mot Italien exempelvis. Alltså den typen av mål, Ibrahimovic har ju några sådana, jag vet det, på sin meritlista, men han är nog alldeles speciellt alltså i de här avgörande ögonblicken, och det här är ju sent i matchen.
Jag tänkte på det här med Zlatan också, att Zlatan har ju också haft lite sån här specialläkare med sig, så där, varit väldigt noga med att ta hand om sin kropp, och det är det enda jag funderar på när det gäller Haaland, för han har redan haft en del skadeproblem, eller hur?
Och det är klart att han har ju en rätt slitsam spelstil. Den där typen av mål måste ju ändå på något sätt ta på någon ledkomposition på något vis.
För det är det som ändå var imponerande med Ibrahimovic. Även om han har haft sina skador så har han ju varit relativt skadefri under sin karriär ändå, Zlatan.
Men inte på slutet. Så, det var egentligen sen du sa det, att han kommer missa EM här, när det nu var för ett par, tre år sedan här, att det var uppe att han skulle tillbaka till landslaget och sådär. Men skadorna, sa du, och sen dess har han ju varit skadad.
Ja, och på grund av åldern. Men den här killen är ju rätt ung och har redan haft mycket bekymmer. Så nu såg jag att han har faktiskt tagit med sig, han har fått med sig Manchester Citys läkare, såg du det? Alltså en av deras lagläkare är med i den norska truppen i Nations League-samlingen. Så han har honom i släptåg då, efter att han har matchat väldigt hårt här nu i City, nu när Norge spelar Nations League.
Ja. Noggrannhet kan inte underskattas, och det tycker jag snarare ska strykas under och hyllas.
Är det han som är det främsta intrycket ifrån din Champions League-bevakning hittills nu när du har kört ett par rundor då som kommentator där i TV4 och Simon?
Ja, får jag ändå lägga till Bratwurst och Oktoberfest. Nej, men alltså i München, Bayern München mot Barcelona. Förlåt att vi kan ju sitta och med våra fotbollskonnoissörer, som är mängd av våra lyssnare, prata om fotbollsteknik, taktik och den skickligheten de har, de här spelarna. Men före matchen på Allianz Arena i München så stod vi och snackade ihop oss, Frida Nordstrand, Hasse Back och jag. Och då var det i de här stora publika utrymmena. Det är en väldigt fin arena. Du har breda korridorer och allt det. Och mängder med serveringsställen. Och vad serverar de om inte bratwurst? Och öl. Ja visst, det är Oktoberfest nu i München, ju den stora ölmässan där i princip. Och det är ju öl, och det är som en bierstube, vet du. Vi har ju sett de här stora, ofta bastanta damerna som bär ut på de här ölhallarna, ni vet, den här 10 glas i ena hön, även 10 i den andra, och så går det undan, va. Och där står de ju då och tar ett par tre ölglas i ena näven och så 2-3 bratwurst i den andra. Det var också ett intryck faktiskt, för jag tror det bidrog till de stämmorna som sjöngs upp.
I sporthuset. Måste lyfta
den formidabla succén som är nu både i hockeyn och fotbollen. Du var ju orolig och fundersam, det var inte bara du Lasse, under pandemin, mm. om folk skulle ändra sitt beteende och sluta gå på liveidrott,
ja,
eller hur?
Ja.
Om det skulle vara så att...
Man har kommit på andra grejer liksom under pandemin, ja, längre promenader eller att man börjar laga mat eller skaffat ett annat intresse så att säga. Mm.
Och det finns ju säkert sådana exempel, alltså lokalt tror jag också det kan finnas. Jag vet till exempel i Borås, Älvsborg, i Allsvenskan att de har haft en liten äldre publik på läktarplats som kanske ändrar sitt beteende. Men
jag tror du menar att det finns ett exempel på en person som har börjat laga mat. Jag hade rätt!
Nej, men överlag får man ändå säga att det är ju härligt det som händer. Jag menar, jag såg SHL-premiären, den som du programledde här i helgen. Det var ju en publiksuccé. Det var alltså fullt på samtliga matcher utom i Göteborg. Frölunda hade ju lite över 10 000, de tar väl 12 annars. Men annars var det ju fullt alltså. Det var fullt i Örebro, det var fullt i Karlstad, det var fullt i Skellefteå, det var fullt i Luleå, det var fullt i Oskarshamn. På varje arena var det full beläggning. Och då är det premiären i fred och då är det lite extra bass såklart. Men det var ändå häftigt och jag tycker att, och det är samma signaler som vi har i Allsvenskan i fotboll. I alla fall på storklubbarna ska jag säga. För där är det ju rekordsiffror hela vägen egentligen. Alltså Hammarby har ju över 26 000 per hemmamatch. Det är deras bästa snitt genom tiderna. Hammarby som alltid har varit en publikmagnet, men nu mer än någonsin. AIK, svag säsong sportsligt. Tidernas bästa publiksnitt för ett lag som knappt funkar sportsligt. Det är helt sensationellt. Mm. Nästan 26 000 åskådare per hemmamatch har alltså AIK. Djurgården har sitt bästa snitt på 63 år. Med 18 000 per match. Och IFK Göteborg, som inte heller är sådär jättebra, de är lite bättre på senare år i och för sig. De har sitt bästa snitt sedan de vann guld för 15 år sedan. Och har i princip nästan till fullt på var och varannan match där på Gamla Ullevi. Så, och totalsnittet som är över 10 000 åskådare då är på väg att bli det högsta snittet i Allsvenskan i fotboll sedan 1964. Så det är helt sensationella siffror. Och så kommer den här SHL-starten som faktiskt är, vi ska komma ihåg det är den första SHL-premiären sedan 2019 där det har varit full access för publiken. Och så får man den här succén.
Mm. Men alltså det beläggning på arenorna är viktigt att prata om. Det vill säga, man kan inte säga att en arena som när de redovisar en publiksiffra på 6150 så är det alltså inte fler. Nej, det går inte in fler. Så det är bra att du säger att det är fullt liksom så. Det gäller ju också flera av fotbollsexemplen. Men när var det har ju varit över 10 000 åskådare i snitt i fotbollen här på 00-talet va?
Ja, 2007 ja. Då var det 10 000, och det är ungefär där vi ligger nu. För 15 år sedan då var det 10-2, 10-3. Ungefär där ligger allt.
För 15 år sedan så var det över 10 000 åskådare i snitt på det,
ja,
och det
senast.
Och om jag förstår dig rätt så innebär det att om det snittet trumfas så är det bästa sedan 1964.
Ja, så är det.
Mm. 2007 för 15 år sedan, då var det ett intresse för allsvenskan på den här nivån. Så då kan man säga att då är det igen, så att historien upprepar sig i något perspektiv. Men icke förty, det är någonting som verkligen är superhärligt att få uppleva. Sen får jag säga en annan sak. Vad händer nu? Men du har ju alltså handboll, basket, innebandy, det finns ju många idrotter, lagidrotter som är beroende när de släpper in publik att det kommer rätt många att titta. Men alltså vad händer med elpriserna, vad händer med inflationen, vad händer med ränteläget, alltihopa det där. Men grejen är ju så här att frågan är, vad gör klubbarna för att arbeta med den här frågan då?
Mm.
Den tycker jag är spännande och den ska bli intressant att följa. Hur alltihopa landar in, för herregud, vi står i en mycket, mycket osäker samtid.
Men jag ska säga det också kring Allsvenskan i fotboll att de siffrorna är ju storstadsklubbsdopade, om jag får kalla det så. Alltså det handlar om de lagen jag räknar upp. Det är de som trycker upp de här siffrorna. Men i hockeyn är det är ju landsortssuccén. Jag menar, den här typen av beläggning har vi ju inte på allsvenska fotbollsarenor på, om vi lite slarvigt kallar det, landsortsklubbar. Och därför är det häftigt att se det som händer i Örebro, Karlstad, Skellefteå, Luleå, Oskarshamn. Med flera nu, det är ju bara de som hade den här första helgen.
Jo, men du vet, det finns nog en lång, lång rad av medborgare på den så kallade landsbygden som bara längtar efter att åka upp på redaktionerna i Stockholm som säger det går inte att ha SHL utan huvudstadslag, hur ska det gå utan Stockholmslag? Åka upp och smälla igen en stor, fet hockeybibel i nylle på dem och säga ni kommer inte in i vår hall, vi har fullt.
Samtidigt så tror jag det kommer bli jättebra publiksiffror i Hockeyallsvenskan nu när AIK och Djurgården är där. För hur den är, när Djurgården kommer på besök i olika städer nu, så kommer det vara årets match. För Hockeyallsvenskan börjar ju imorgon när den här podden kommer ut. Alltså denna fredag. Och det ska ju förut bli 4 derbyn också, Djurgården-AIK. Det är intressant hur de ska få ner på det där rent säkerhetsmässigt med tanke på hur det såg ut senast de här höll på och spelade derbyn i Svenska Hockeyligan. Men det kan vi återkomma till. Men när det gäller publiktillströmningen på Hockeyallsvenskan så gissar jag att den också kommer gå upp nu när mästarna, Djurgården åker runt i olika städer och ska spela och alla vill tvåla dit dem.
Mm. Men så är det. Och det finns ju flera lag, flera klubbmärken som är i Allsvenskan, ja, som var i högsta serien om vi backar 20-25 år. Så det är liksom lite grann där den konkurrensen som kanske du och jag och vår generation är uppvuxen med, den finns i Hockeyallsvenskan.
Ja, alltså tittar vi på maratontabellen för högsta divisionen, då finns ju, jag menar, titta på topp 14, topp 12, så är det ju de här Södertälje, AIK, Modo finns ju med där, Djurgården, Björklöven där bakom också, Västerås, så att det är ju nästan lika starka varumärken i serien under som i Svenska Hockeyligan. Mm. Så det blir en väldigt spännande serie att följa. Men du, SHL, bara en sista sväng om det, apropå publiken då, vilka är de största publikmagneterna när det gäller på spelarsidan? För man kan ju se det, tycker jag, när man tittar på trupperna nu, och det var vi inne på också när Wikegård och Tellqvist var gäster för ett par avsnitt sedan, att det är ju lite bättre nivå nu på Svenska Hockeyligan tack vare att de flesta ändå har lämnat KL, även om det finns tråkiga undantag. Mm. Och att det blir en bättre tillströmning av spelare som är precis under NHL-kvaliteten som då ändå kan hamna i SHL, ungefär som det var en gång i tiden. Det är bättre nivå, men om man ska ta de här riktiga spetsspelarna som säljer biljetter, vilka är de egentligen?
Ja, det tror jag du kan gå ut i de olika klubbarna och fråga. Hamnar du i Örebro så säger de Mattias Bromé, och Frölunda kommer hylla Lars Johansson, målvakten. Och i Brynäs tror jag inte det är någon som säger att det är någon annan än Johan Larsson, som ju med 10 år i Nordamerika kom tillbaka sin SM-guldet 2012. Främsta stjärnan av alla kanske ändå är Jonathan Dahlén, som ju också har den här förmågan att leva upp till det här underbara engelska uttrycket som är through and through. När de säger he's Liverpool through and through, he's Arsenal through and through. Alltså man är rakt igenom en spelare som i själ och hjärta är med det laget. Och det är ju, Jonathan Dahlén har ju ett sånt likhetstecke med Timrå, som ju förut har en rätt vass offensiv. Men det du pekar på, du var ju inne på det tidigt i samband med att det ryska anfallskriget i och mot Ukraina utvecklades. Och vi förstod att idrotten kommer ta tillsammans med övriga västvärldens sanktioner ett självklart ansvar för att stänga ute. Då var ju du inne på tid på att det här kommer, oj vilken kvalitetshöjning det kommer bli för SHL.
Kan man känna av det nu också, tycker du, när du är där här och nu i en premiär, att det, kan man, det är bättre nivå?
Det kan man. Sen gjorde ju schweizarna, precis som vi var inne på i podden också, de gjorde ju så med sin nationalliga att de tillät fler utlänningar för att just ta emot den stora strömmen av spelare som inte kommer att spela i KL längre. Men jag tror att du kan förklara också, Tommy, med precis det du pratade om, kan du förklara att det är nästan hopplöst att säga de här fyra kommer att spela semifinal, de här två är final, det här är vinnaren. Eller säga de här två kommer att spela nedflyttningsserie. Det där blir svårt, därför att lagen har kvalitativt stärkts till följd av att det har funnits fler skickliga spelare på den så kallade marknaden, vilket innebär att snittkvaliteten i alla lag har höjts. Det leder till en utjämnad kvalitetsnivå i ligan.
Och Dahlén ska bara säga att han var ju ordinarie spelare förra säsongen i NHL, va? I San Jose Sharks.
Amen.
Så det är rätt häftigt att han är i Timrå. Och i Timrå hamnar också Anton Lander. Jag tänkte, jag som bevakade OS, jag tycker OS-truppen är ett ganska bra signum. Alltså OS i vintras utan NHL-spelare. För många av de spelarna som var stjärnor där hade vanligtvis spelat i KL, men gör inte nu. Det är som Rivik till exempel i Leksand. Han är en sån spelare, en typisk KL-spelare, men spelar i Leksand nu. Theodor Lennström som lämnade KL, vilken skridskoåkning förresten på den killen, i Färjestad. Också sån där attraktion verkligen som vi får uppleva nu. Mm. Så det är riktigt roligt att se det här.
Har du tippat någon vinnare?
Jag tippade ju HV för 2 år sedan, då åkte de ur.
Nej, så dåligt kan det inte vara. Av oss två är det där tips att stå på min sida. Jag är ju normalt fallet oerhört usel på den punkten.
Jag brukar tippa Luleå varje år, men precis som vår vän på Clarion Sign där vi brukar spela in ibland, David Wiklund, så börjar jag bli lite desillusionerad.
Mm. Man vill ju på något sätt, med en coach som har varit uppe i 2 SM-finaler 2017 och 2022, alltså 2 SM-finaler med 5 års mellanrum i match 7. med ledning 3-2 i respektive matchserie också, men ändå stått med silvermedaljen där, då vill man kanske ändå tro att någon gång måste Thomas Bulan Berglund, hockeyledaren i Norrbotten, få lyckas vinna också.
Men har du något slags tips på gång här, i och med att jag har backat ur?
Jag har inte det.
Nej. Sporthuset sponsras av Hantverksdata, företaget som förenklar vardagen för Sveriges alla hantverkare med, vad ska vi kalla det, finurliga affärssystem, oavsett bransch och storlek på hantverksföretaget. Och det är ju då hantverksdata.se som gäller för all information. Har du varit inne på den sajten, Lasse?
Nej.
Nej, du har inte det, nej. För när jag tittade på deras hemsida här, hantverksdata.se, så hittade jag under rubriken lösningar. Det är ju bra, lösningar. Att det finns redovisning och bokföringstjänster och allt möjligt, men också någonting som heter dokumenthantering. Och det tänker jag att det ska kunna vara något för dig. För du vet, när jag mejlar det här sporthuset intro, det som vi drog igenom med tidigare, och lite dokument, olika upplägg, olika avsnitt, så hittar du dem aldrig. Du raderar dem innan de ens landat i din mejl, eller hur?
Ja, inte alltid kanske, men jag känner mig till viss del träffad av din noggranna jakttagelse av att du ständigt får påminna mig om var det finns någonstans. Stämmer.
Ja, och är man då hantverkare och har hantverksdatasystem, så har de någon slags magisk dokumenthanterare där alla dokument sparas logiskt på kraftfulla internetservrar. Du kommer alltså åt dokumenten oavsett om man är inne på kontoret eller ute på arbetsplatsen, och kanske också oavsett om man har raderat det. Men så är det i alla fall. Och mer finns att läsa på hantverksdata.se alltså.
De är alltså helt enkelt i molnet. Och där vill man ju vara. Där vill man ju vara, ja.
Tack Hantverksdata för att ni är med och bygger både Sverige och Sporthuset.
Sporthuset 367.
@ Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast heter vi på Instagram och också vår hemsida. Tack för alla introinskick den här veckan, precis som vanligt. Vi hade ju Jörgen Eksvärd, Martin Pålsson och Mikael Häggström bland de som tog sig fram till programstarten. Och ja, Häggström där, Lasse, har vi koll på. Det är ju en härlig fotbollshistoriker. Var ju med tidigare också och i Sporthuset kärleksbombade FA-cupen, va?
Jajamän. Mycket stiligt dessutom, för det är ju någonting som har historiskt stark förankring och som ju blomstrar varje år.
Mm. Ja visst, och han har ju verkligen koll på det här med landskamperna. Ni hörde i starten där, 1082 landskamper har Sverige spelat inför de här matcherna som kommer nu. Det är ju närmast då på lördag, det är ju Nations League för Sverige. Serbien borta till och med, börjar med på lördag. Och det blir ju då match 1083 för det svenska fotbollslandslaget. Men det är väldigt intressant att testa på det. Du som har följt landslaget så mycket, Lasse. Tänk att bara ändå utav de här 1082 matcherna, fyra landskamper avgjorts efter straffläggning. Vilka? Mm. Kommer du på några?
Ja, det är ju straffarna i solen. Rumänien är ju en av dem, ja. Givetvis. Vi måste ju upp i... Men sen är det ju 2004 när Sverige förlorade Europamästerskapet också mot det som då hette Holland. Det var också på straffslagsträff.
Det som då hette Holland.
Ja, visst. Och sen, men sen så har du en sån här påskcup i Berlin också, ska man inte glömma bort, vet du. Kan det
kommer du ihåg den här?
Ja, det var ju... Sverige vann väl mot Tyskland då, tror jag. Men det var väl 1-1 ordinarie tid att straffa. Men jag kan komma ihåg fel här. Jag tror Hans Eskilsson var inblandad på något sätt. Men är jag helt fel på det?
1988.
Och sen har vi, ja.
Och den fjärde tror jag inte du fixar, va? Det är nästan jag får hoppa in där. Jag
OS-kval, vet du. OS-kval, ja.
Jag får det till att enligt Häggström så handlar det om någon slags turné mot Nordkorea 2013.
Jaha, okej. Okay. Ja, det var ingen OS-kval. Men då ställer vi alltså detta nu. Vi frågar våra lyssnare. Vem har rätt? Mikael Häggström eller jag? Nej, förresten. Vi skiter i att fråga lyssnarna. Han har rätt.
Ja, detta om Sveriges fotbollslandskamper. Nations League kommer alltså här med start på lördag igen för Sverige. Mm. Vi fick ju också då ifrån, jag måste ta det här också, Jocke Nilsson. Ser du mejlet från honom där?
Ja, då. Och den faktiskt ligger ju... Hans ämne ligger bland de högsta vi har i Sporthuset, tror jag, när det gäller att ranka ämnen och komma högt. Han skriver nämligen så här, ännu en titel, utropstecken. När får ni henne till Sporthuset? Frågetecken. Handlar om Europas bästa kvinnliga volleybollspelare som ju kommer från Sverige. Isabel Haak. Bella, ja visst. Hon vann ju pris här, ja.
Att hon är allra bäst i Europa enligt... Europeiska volleybollförbundet på den här galan då. Och det är klart, med tanke på allt hon har gjort, vi har ju varit inne på den hela Sporthuset, den historiska femteplatsen på EM för Sverige, Och sen vann de det här European Silver League, gick upp till högsta ligan. Och sen då rent hus i klubblaget Istanbul. Hon har ju bytt klubblag nu, men Vakif Bank där. Alltså vann ju alla tänkbara kupper och slutspel och klubblags-VM och Champions League-rubbet. Och så kom en passning till dig också när jag såg uttalandet då från alltså Volleybollförbundets hemsida, Simon Dahl. Kommer du ihåg Berg och Dahl som vi hade på en del OS? Berg och Dahl, de volleybollkillarna. Det är han då, Simon Dahl, som är ordförande numera.
Ja, ja. Ja, jag har suttit programledare många gånger i Radiosportens sändningar av Berg och Dahl, vet du, som har lirat. Så att jag lyssnar till vad Simon säger.
Hon har ju varit nominerad till årets kvinnliga idrottare på idrottsskalan 2 år i rad. Nu har Bella lagt ytterligare tunga internationella titlar på meritlistan, så jag tycker att juryn inte borde ha så svårt val inför den kommande idrottsskalan.
Och då är det ju ett plus för nomineringsjuryn, för vilken jag är ordförande. Och faktiskt ska vara i år igen. Vi kommer att ha vår sammankomst, som det hade hetat om det varit i litterärt sammanhang. Vi kommer att ha vårt sammanträde den 10 november i år. Men då har vi gjort rätt, enligt Simon, när vi har nominerat Isabelle Haag till årets kvinnliga idrottare. De som utser det här sen, det är upp till bland annat dig och mig och så vidare. Det vill säga hela idrottsakademin som är plus 300 medlemmar. Men man kan ju säga så här, det är väldigt svårt att få ihop en ekvation som säger att hon har sämre utgångsläge nu än tidigare.
Verkligen. Och apropå Jukes fråga, vi var så nära att få en träff med Bella i somras, men det funkade inte med logistiken att åka ner när hon var i Ängelholm, för hon är ju hemma på sommaren. Vi vill gärna träffa henne på plats nämligen, och inte bara via någon telefon.
Nästa Ängelholm, det är ingen dålig resväg.
Det är kul att ni är med och hänger på frågeställningar vi skickar fram, som till exempel den här idrottspolitiska debatten som vi har haft om idrottens roll i samhället. Nu är valtider och sådär. Och Mikael Larsson skickade, gympalärare som han är, idrottslärare. Bra debatt om idrottens värde i politiken. Jag känner igen mig hur man resonerar som idrottslärare i åk 1-6. Alla säger att idrott är en viktig del för inlärning, vilket är nog så viktigt, men allra viktigast är hälsan. Och jag har sett utvecklingen bland barn och ungdomar i 25 år, och den går inte åt rätt håll. Den hälft av ungdomarna som rör sig på fritiden har bra fysisk förmåga, men den andra hälften, där är orken många gånger som en 80-årings.
Ja, det är värt att lyssna till de som är nära verkligheten, om jag så säger. Kommer fler. Josefin Hellroth Larsson från Nacka skriver så här: lyssna på senaste avsnittet och hör samma uppmaningen att höra av mig apropå idrottspolitiken, för jag tycker det är dubbelt det där. RF och idrotten får fortfarande direkt stöd på cirka 4 miljarder, skriver Josefin, av samhället varje år, och det har ökat kraftigt de senaste åren. Coronastödet till idrotten var 3,5 miljarder. Jag är scoutledare och aktiv i andra delar av civilsamhället. Det coronastöd hela övriga civilsamhället fick var 50 miljoner. Körer, ungdomsförbund, scoutkårer och så vidare. Där har vi en orättvisa som heter duga, säger Josefin. Jag är inte riktigt med, Josefin, på din beloppsbenämning här. Direktstöd på cirka 4 miljarder, det känner jag inte igen. Direktstöd från staten till idrotten är 2 miljarder tillsammans med ett regleringsbrev som talar om hur idrotten, Riksidrottsförbundet alltså, ska fördela de där pengarna. Däremot så var det ett starkt stöd från staten till idrotten när det gäller coronaeffekterna. Och den diskussionen har vi haft i sporthuset många gånger, och också vikten av att barn och ungdom motion bredd kanske lite grann glömdes bort när man dividerade om hur mycket pengar som skulle gå till de som ändå var permitteringsberättigade, exempelvis i elitidrotten då.
Men det som Josefin pekar på också, hon är ju själv då scoutledare, skriver hon här, och det är ju klart att det där är också viktigt. Jag tycker det är en bra poäng ändå, att jag menar, det är också en viktig del såklart med den typen av verksamhet för att undvika kriminalitet och brottslighet och ha något sammanhang där det kan bli integration, och där är stödet väldigt svagt även under coronan då, enligt vad det är hon skriver.
Ja, och det ska vi lyssna till, därför att det är ju alltså det här är ju mångfacetterat, men övriga civilsamhället låter ju lågt med 50 miljoner här, och dessutom så är det ju mängder med punkter och delar som Josefin pekar på som är mycket viktigt för att Sveriges hälsosamt ska drivas.
Men sen lägger hon ändå till också i det hon har skickat. Det var via Instagram som hon skickade till oss anläggningsbristen. Och hon håller med om det, att det är färre träningsanläggningar per capita än vad det har varit tidigare. Och det blir ett högre tryck på befintliga anläggningar. Och det gör ju att ett gäng killar, för det är oftast killar när vi pratar kriminaliteten, inte kan gå ner och skjuta lite på mål eller simma eller vad kan det vara. Som vi pratar om, nattöppet, kan man ha spela basket och så vidare. Det är inte möjligt då på det sättet. Och hon skriver det apropå Nacka. Och nu är verkligen på plats i mina trakter där jag växte upp, när hon skriver om Nyckelviken som är ett väldigt fint friluftsområde i Nacka. Men hon skriver att det var en väldigt stor upprördhet då när man planerar att bygga en ny stor idrottsanläggning som tar några kvadratmeter av kanten på Nyckelviken. Istället för att se vilken effekt det skulle kunna ha på samhället på längre sikt.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Och här blev det fel. Jag menar, det var ju olyckspåsen förra gången. Det var olyckspåsen och det var Matti Nykinen.
Var det?
Ja, det lurar de inte på sig. Den har jag koll på.
Nej, men det hände en sak här som gjorde att jag tänkte att vi måste slänga in en kärleksdokument special, för han är inte kärleksbombad fullt ut sen tidigare.
His name is Roger Federer.
Den schweiziske tennisspelaren som ju har avslutat sin karriär, en av tidernas största, kanske idrottsmän överhuvudtaget faktiskt, även utanför tennisen. Och så jag tänkte att du kunde kärleksbomba honom nu, Lasse, varsågod.
Tjenare. När jag har en mycket bättre idé här, förstår du, och då kommer du förstå vem vi har på vänt här. Och jag vill sköta den här påannonsen av vår gäst på följande sätt. Det är ett mail som har kommit till oss, sporthusetpodcast.se, där i kontaktformuläret, från David Björkeholm som skriver så här: jag vill skicka ett bidrag till kärlekspåsen. Maria Strandlund Tomsvik. Hon fick själv kärleksbomba Stefan Edberg när Oskan gick. Det jag tror det var inte bara Oskar, det var Hagel och grejer också, va? Och så skriver David vidare så här: och nu tycker jag det är dags för Maria att kärleksbomba. Sagolik i sitt sätt att kommentera samt att kunna ikläda sig rollen som expert om hon gör matchen ensam. Kommentering och kunskap i världsklass. Bara att kolla på diverse forum eller sociala medier och se hur oerhört stor andel av alla som yttrar sig som är hänförda. Vi är många som bävar för den dagen då Maria slutar att kommentera. Därför njuter vi i fulla drag nu. Då är det väl kanon att göra så här, att vi kärleksbombar Roger Federer med hjälp av den här kärlekspassningen till dig, Maria, som är med oss i detta nu. Välkommen.
Ja, wow. Nu förvånar ni mig lite. Jag är inte alls beredd på det där. Tack snälla. Herregud, vilka fina ord.
Jo, men och du vet, när din röst nu når ut så är det så många som ler.
Ja,
därför att du har ju den här enorma förmågan att skänka det här leende lugnet över mig som sitter och tittar. Så jag är verkligen enig med David i det nyss sagda. Och det är underbart att du, ja, det är klart att du vill snacka tennis. Det gör du väl egentligen dygnet runt om det vore så. Men vill vara med oss i sporthuset igen. Så mycket välkommen.
Tack så jättemycket och tack igen för de orden. Väldigt, väldigt snällt.
Yes. Där är det klart, Roger Federer vinner sin otroliga 8:e titel här i Wimbledon. Det är hans 5:e titel i år, det är nummer 93 under karriären. Och det är inte över än, det här kommer bara fortsätta. Nu har han vunnit australiska, nu har han vunnit Wimbledon. Och han är den som helas och fräschas när vi närmar oss US Open om någon månad. Helt otroligt!
When my love of tennis started, I was a ball kid in my hometown of Basel. I used to watch the players with a sense of wonder. They were like giants to me, and I began to dream. My dreams led me to work harder, and I started to believe in myself. Some success brought me confidence, and I was on my way to the most amazing journey that has led to this day. So I want to thank you all from the bottom of my heart to everyone around the world who has helped make the dreams of a young Swiss ball kid come true. Finally, to the game of tennis, I love you and will never leave you.
Gentlemannen Federer med beskedet att han avslutar sin tenniskarriär den här hösten. Ja, det innebär ju avslutet för en spelare som har vunnit 20 Grand Slam-titlar, men man får lyfta fram och ändå säga Wimbledon. Det är ju ändå flest turneringssegrar genom tiderna på här sidan, 8 stycken där för honom. Annars över 100 turneringssegrar på ATP-touren, över 300 veckor som världsetta. Och Maria, du som kommenterat de flesta av de här stora vinsterna, vilka bilder kommer upp nu egentligen när du minns tillbaka på hans karriär?
Det är så många bilder, men jag tycker det finns ett sätt att beskriva det på, att det är så imponerande. Allt han har vunnit är så imponerande, men det är snarare sättet hur han har vunnit och hur han agerat i samband med alla de här framgångarna som har varit så mäktigt. Jag har aldrig varit med om något liknande. Sen den tennis han spelar, det vet jag att jag har sagt många gånger, och det kan man ju tycka olika om, men jag tycker han spelar tennis så som tennis är tänkt att spelas. Alltså jag tycker det är så vackert. Det är liksom en blandning mellan dans och power och teknik och strategi. Alltså det är så snyggt och samtidigt då så effektivt. För det finns många som spelar snygg tennis, men inte så många som vinner så som han har gjort under så lång tid. Det har varit en gåva. Det är det bästa sättet jag kan uttrycka det på, att man har fått ta del av det.
Har han alltid, eller har du sett att det har varit några nyanser i hans spel som ändå över tid har ändrats?
Han har ju blivit bättre och bättre hela tiden. Det har han ju behövt bli. Och där får vi ju tacka hans rivaler Nadal och Djokovic främst för det. Han har ju behövt börja spela ännu snabbare. Om det var liksom hans framgång i början av karriären, att han spelade snabbare. Han slog inte hårdast, men han spelade snabbare än alla andra. Så har han ju behövt överdriva det. Vi hade ju något år när han slog en retur, när han nästan var framme vid servlinjen och returnerade servarna. Det blev ju ett fenomen. Så han har ju behövt höja sitt tempo och bli ännu kvickare och flytta fram sin position ytterligare. Fått spela mer serv och volley för att kunna liksom möta upp framförallt Djokovic och Nadal då, och deras sätt att spela tennis. Så han har blivit bättre och bättre hela tiden.
Ja, det är utanför stolpen såklart! Och igen, han är så snabb och det går inte att låta bli. Det är så få möjligheter man får att slå den här typen av slag. Och det är så häftigt också att se Kyrgios reaktion. Han är så imponerad där, han kan inte hålla tillbaka det heller. Det är helt sanslöst vad bra han rör sig igen. Och så slår han den utanför stolpen och ser den öppna ytan där. Kolla på det där. Genuint imponerad.
Är det en massiv, total kärlek från tennisvärlden till Roger Federer, eller finns det någonting som någonstans någon som säger att den där,
eller? Nej, det är ju det som är så speciellt. Det gör ju inte det. I alla fall har jag aldrig hört den under alla dessa år heller. Och det som har gjort honom så häftig är ju just det att han är så omtyckt av alla, av mina barn och av mina föräldrar och av mig. Och av organisatörer, av sponsorer. Och den här enorma närvaron han har haft med alla. Det finns ingen som säger någonting. Federer, han kommer bara slarva sig igenom det här. Det finns ingen som säger så om honom någonsin. Jag har aldrig hört i alla fall. Utan på det sättet är han nästan overklig i sitt genuina sätt att vara mot alla.
När vi skickar ut passning till våra lyssnare om vem är tidernas tenniskung för en tid sedan, då var det ju solklar seger för Federer. Mm. Och det är lite intressant då, för både Nadal och Djokovic har ju ändå vunnit fler Grand Slam-titlar nu. Men ändå så är det han, och jag tittar på det här, det finns något som heter World Sports Award varje år, alltså årets idrottsman i världen, och även årets idrottskvinna för den delen. Jury med journalister har funnits sedan millennieskiftet, och då har Federer 5 vinster då. Djokovic i och för sig är god 2 med 4. Noterbart förresten som tennisvän att det är tennisen som dominerar även på kvinnliga sidan. Vi kan återkomma till henne. Serena Williams har flest vinster där med 4. Men att Federer ändå anses som den största tennisspelaren genom tiderna trots att han inte har flest Grand Slam-titlar. Hur ser du på det?
Ja, det här blir ju alltid en bedömningsfråga. Och jag vet inte vem det är när man summerar karriärer som är bäst. Är det Grand Slam-titlar som ska väga tyngst? Eller är det antal veckor som världsetta som ska väga tyngst? Eller är det bredden av titlar som ska väga tyngst? Om man har vunnit liksom OS, Grand Slam-titlar i dubbel som Serena har gjort. Och så där. Är det det som väger? Det är så svårt att mäta det där.
Federer har väl flest turneringssegrar, va? Eller?
Ja, precis. Han har flest titlar. Och han har ju varit rankad etta i världen under så enormt många veckor. Så jag tycker det är så svårt. Men jag tror när det kommer ner till det här så handlar det om vad man tycker. När det kommer in en sån bedömning. Och det blir ju alltid svårt i sport. Liksom. Men han är ju så ofantligt populär.
Mm. Tennisen, det är lite ovant tycker jag. Man har vuxit upp med de här olika McEnroe spelar serv och volley. Vi hade Edberg, kärleksbombningen när du var med. Servspecialist. Och så hade vi de här baslinjespecialisterna. Wilander och Björn Borg och sådär. Men det här är någon slags, ja, vad ska man säga, totaltennis eller?
Mm, det är ju det som har varit så häftigt, att det är så komplett. Att det är så taktiskt smart, det är så snabbt. Han har ju rört sig på ett sätt som gör att han har hållit tills han är 41 år. Eller nu gör han ju inte det längre, men att han har gjort det. Så att han inte haft så många skadebekymmer. Men det har ju varit, han har ju gjort det som har behövts beroende på motståndet. Om det behövs serve och volley så kan han göra det. Behöver han spela lite längre bak i banan så kan han göra det. Han har ju kunnat anpassa sig för att han har en fullproppad ryggsäck av alternativ. Och så har det alltid varit. Så jag håller med dig. Totaltennis är ett bra ord på honom.
Roger Federer är en tennissaga liksom, på något sätt. Och som du beskriver så härligt tycker jag att det är så tennis var tänkt att spelas. Men är inte en del av succén också rivalitet? Alltså att du behöver också utmanas, du behöver tänja på dig. Och tänk de här för 15-talet år sedan, de här enorma Wimbledon-finalerna mellan Roger Federer och Rafael Nadal. Och jag reagerar på det när jag ser det Rafael Nadal skickar till honom idag. Jag menar, det har gått x antal år från att de var riktiga, och Nadal var väl lite mer revolutionär nästan, med pannband och olika färger och avklippta ärmar, allt vad det var. Men alltså, den där rivaliteten, kan du sätta ord på den på något sätt? För den kittlade mig nog extra. Alltså, vad tror du?
Nej, men det är ju också en saga i sig. På samma sätt som Federer är det, så är den här trion en saga. Det är tre helt skilda personligheter. Som du säger, man går tillbaka till Nadal-Federer-eran där. Där Nadal kommer in som krigaren från Mallorca liksom, mot eleganten Federer. Och börjar slå honom. Så han liksom, vad är det här som händer? Var det många som tänkte då. Och så dominerar de fullständigt. Och så kommer den här serben och utmanar. Då var det liksom, det här ska ju inte vara möjligt. Och de håller på fortfarande. Det är det här började ju liksom 2003. Och håller på fortfarande. Det är sanslöst. Så hade de inte varit tre. För jag tänker ibland så här. Tänk om det bara hade varit två. Hade de vunnit 35 Grand Slam bar då? Eller vad hade det handlat om? Men frågan är om de hade spelat fortfarande. Om de bara hade varit två. Det är som att den här trion har behövts. För att lyfta tennisen till det den är. Och för att lyfta varandra som de har gjort.
I never thought I was going to introduce this player to you guys. Or in my life. So where shall I start? Started a long time ago. A little guy from Manacor came to Miami and beat me in my first match ever. I played against him when I was world number one. I thought he was probably going to win the French Open once. Didn't think it was going to be 10 times, but absolutely amazing career, and it's wonderful to have you on our team. And please welcome Rafa Nadal.
Ladies and gentlemen, please welcome Roger Federer and Rafael Nadal!
3, 2, 1, go. So Rafa, do you know what you're going to give me for Christmas yet?
You know what? I'm going to come to Switzerland and play an exhibition match for your foundation.
So Rafa, do you... He looks at me, oh God. Okay, here we go. You know what you're gonna give me for Christmas yet? I don't.
You know what? I'm gonna play an exhibition.
Ja, men den här rivaliteten Federer-Nadal, den har ju verkligen utvecklats genom åren, som ni är inne på. Respektfull vänskap kan vi kalla det numera, och en gemensam reklaminspelning som vi hörde här med fullständigt urspårning i skratt och omtagningar. Maria, låt oss borra vidare i Federers karriär. Det är väl tredje gången förresten som du är med i Sporthuset. Du är med så där vart hundrade avsnitt.
Det säger något om hur länge ni har hållit på och hur gammal jag är.
Du var med i avsnitt 162.
Var det då du haglade?
Nej, då var det Kungliga. Vi satt i Kungliga.
Ja,
just det.
Och kärleksbombade i Kungliga. Du var med där, Lasse.
Ja, men världens absolut mest härliga sus. När man går in i en anläggning liksom, och så hör man till sist någon som träffar bollen. Då känner man, här är det.
Men sen var det också 243 då med Edberg. Och då kan vi binda ihop det, för vad säger du om släktskapet mellan Edberg och Federer? Apropå att Edberg ju också har varit tränare för Federer. Mm.
Och sen hade ju Federer honom som idol när han växte upp.
Och det var så till och med.
Ja, och har nog tagit mycket av sitt spelande från Edbergs sätt att spela tennis, tror jag. Och det tycker jag man kan se också i vissa lägen. Även om jag tycker att Federer faktiskt, med all respekt för Stefan, har förfinat det ännu mer. Så jag tycker det var otroligt läckert att de fick jobba tillsammans några år. Och Federer hade ju velat fortsätta det samarbetet. Men jag tror att Edberg, och det är lite bara min egen tolkning av allt jag har hört, han var egentligen aldrig intresserad av att coacha på touren. Men när Federer frågar, då säger han ja. Och sen tror jag att han gjorde det mycket längre än han hade tänkt från början egentligen. Men jag tror inte han är så intresserad av den livsstilen som det innebär att faktiskt ligga ute på touren. Det har han gjort tillräckligt. Men det var häftigt att få se de två samarbeta. Men när man pratar om coacher också, en som jag tycker har gjort ett fantastiskt jobb med Federer, det var ju Peter Lundgren, som jobbade med honom när han verkligen behövde hjälp. Och det behövde han även när Stefan jobbade med honom. Men då behövde han gå från en ganska arg junior med världens talang till att faktiskt bli lite klokare på banan och hantera sitt temperament och sina känslor på ett bättre sätt. Och där tror jag Peter spelade en otrolig roll faktiskt i hans utveckling där.
Nej, men vad häftigt. Och det är ju en speciell tid också, för här pratar vi alltså om att den som anses som tidernas främsta tennisspelare slutar bara någon månad efter att deklarerades från tjejen som du kärleksbombade, Lasse, för länge sedan i Sporthuset, nämligen Serena Williams.
Just det.
Som jag hon har ju flest Grand Slam-titlar av alla, om vi pratar både damer och herrar. Så det är ju någon otrolig höst på det sättet, att de här två slutar i princip samtidigt.
Ja, det är hemskt. Jag tycker det är sorgligt. Och det jag tycker är lite sorgligt, det är att ingen av dem vill sluta.
Är det så?
Det tycker jag. Ja, alltså Federer hade ju hoppats på att komma tillbaka igen. Men knät svarar inte åt rätt håll, utan knät håller inte. Så han tvingas till att sluta. Han tvingas att lyssna på kroppen och ta det här beslutet nu. Men vi hörde ju honom när han var på det här centercourten-jubileet i Wimbledon. Att han hoppades på att kunna spela en gång till i Wimbledon. Och där tänkte jag, okej, han kommer tillbaka. Han kommer göra en grässäsong till. Men nu kommer det här beskedet. Så han vill ju inte riktigt sluta, tror jag. Även om jag tror att han tycker det är skönt att ta det här beslutet. Serena vill inte alls sluta. Men hon behöver välja att bilda en större familj för att fortsätta spela tennis. Så det tycker jag är så synd att de här två inte fick säga, men nu räcker det. Nu är jag redo för nästa steg. Sen kommer de ta nästa steg med bravur, det är jag helt säker på. Men det gör lite ont i hjärtat.
Det är anmärkningsvärt att det sker så nära varandra. Men det är väl också bra på något sätt att vi tog till oss av detta 2022. Då behöver man inte sprida ut det. Då ser vi framåt det vi har kvar 2023.
Ja, och det som blir häftigt med det är ju, om man börjar titta och jämföra de två, det är så otroligt mycket som är liknande hur deras karriär har varit, även om de är så vitt skilda som individer.
Födda samma år till exempel, va?
Ja, och är uppe där över 20 Grand Slam-titlar och liksom, de har gjort så mycket som är gemensamt och kommit tillbaka i sina karriärer, dominerat under en period och sen kommer tillbaka och dominerar minst ytterligare ett varv. Liksom. Det är också så häftigt. Så mycket gemensamt.
Ja, när det gäller Federer, sista chansen nu ju i det här Laver Cup som kommer till helgen och som ju du ska kommentera, Maria, på Discovery Plus och Eurosport, har jag förstått. För ja, kommer han till start då? Det är ju frågan efter alla skadebekymmer.
Han ska försöka spela, är det de har sagt. Han har ju ont i sitt knä, Men jag tror han kommer spela en dubbel minst. Förhoppningsvis en singel. Men det kommer ju bli hans. Han är på plats där. Han tränar med dem nu. Och där har vi ju Björn Borg och Thomas Enqvist som kapten och assisterande. Och där är ju alltså Djokovic, Nadal, Murray, Rud, Federer i det europeiska laget. Tsitsipas. Så, ja,
vad är det här? Kan du berätta? För många kanske inte vet vad det här är riktigt.
Nej, alltså, nej. Jag sitter och undrar faktiskt.
En av de många är Lasse.
Det startar på fredag. Och då är det är ju lite som Ryder Cup eller Solheim Cup. Det är Europa mot resten av världen. Och Rod Laver och Federer är lite initiativtagare till den här kuppen då, som spelas en gång om året. Och den spelas över 3 dagar. Det är singlar och dubblar. Och ja, McEnroe kapten för övriga världen. Och Borg är kapten för Europa. Och Europa har ju vunnit allt. De är ju otroligt starka. Ett jättehärligt format och slutsålt från första dagen när de lanserade det här, så är det ju slutsålt överallt. Så det är otroligt populärt. Man får ju se de största stjärnorna på 3 dagar, väldigt komprimerat. Jättehäftigt, så det ska bli så roligt att kommentera och se det.
Var spelas det någonstans?
I London.
Det är ju en stad som är i fokus just nu.
Verkligen, verkligen.
I och med drottning Elisabeths den andres begravning, statsbegravning och att hon är jordfäst nu, så är ju den passerad. Och London kanske släpper lite. Det var ju alldeles, oj vilken värdighet det var i den begravningen. Den kortegen på 2 kilometer lång kortege som rullade med kistan från Westminster Abbey via Buckingham Palace till Windsor Castle. Men de släpper kanske på en del. Det måste vara alltså, jag kan inte förstå hur mycket polis och säkerhetsfolk som var involverade i det där.
Nej.
Och jag tänker så här. Den som är ansvarig för det här, vem är det? Vilken människa som Lars-Gunnar Jansson, vår härliga kompis och hockeykommentator, hade sagt, vem av kvinna född klarar av då? Och liksom, det är 500 personer från kungahus och statsskick i olika delar av världen. De ska ju komma till Westminster Abbey utan att det blir kö. Det får inte ta stopp någonstans. Alltså, vem gör detta? Vem gör detta? Och vem håller ordning på alla dessa olika Royal Navy och Queen's Guard och allt vad det nu var för någonting? Herregud.
Du ska veta hur många sms jag har fått, Maria, från Lasse senaste dagarna om det här. Alltså, hur den imponerande logistiken i London.
Ja, jag är med dig, Lasse.
Men du ska dit, Maria, eller? Du gör det hemifrån, eller?
Tyvärr, ja. Det går jättebra att kommentera hemifrån. Men just den här gången hade det varit väldigt härligt att få vara på plats.
Men tänk statsbegravningen när de här 5 stycken trumpeter, någon fanfar för drottningen, och så är det de 2 tysta minuterna. Alltså den tv-sändningen under 2 minuter, man tror att det är en steg, men det är helt... Och det är ju 2 tysta minuter över hela samhället i princip. Men i alla fall, och därefter, ny fanfar. Och sen så alla upp i stramgivakt och så spelar de och sjunger God Save the King. De går alltså vidare. Oj, men vem var det? Presentera mig för den personen som gjorde alltihopa det här, det vill jag veta.
Och det här med God Save the King, det är kanske det de spelar också när, jag vet inte, när Federer säger hej då här. För det blir spännande att se vad det blir för typ av hyllningar där då, va? Eller hur?
Ja, jättespännande att se.
Vilken dag blir det då, tror du? Blir det, om man ska titta på det på tv?
Ja, men det blir troligtvis söndagen. Men jag tycker att man ska kolla alla dagarna. För man vet inte vilken dag han kommer spela, om han kommer spela. Så, och sen, det kommer ju vara sånt fokus på Federer. Och det ska det vara. Mm.
Det blir inte bättre än så här. Det kan bli lika bra. Det kommer sannolikt bli lika bra. Men det blir baske mig inte bättre.
A new champion is born. His name is Roger Federer.
This guy is just a magician.
You can see from the response of Roger Federer how much this means to him. To see how much he cares.
Roger Federer is human after all.
Ladies and gentlemen, the 2005 champion of the United States Open, Roger Federer.
You hear me calling in your dreams.
for Federer.
Roger Federer has his fifth consecutive U.S. Open.
Oj, vad mycket känslor och minnen för alla tennisvänner. Och alla vi som älskar idrott kommer ju alltid komma ihåg. Det blir ju Roger Federer forever på något sätt när man hör det här. Och, om vi ska se ihop den här kärleksbombningen special, som vi kan kalla den efter beskedet som kanske inte var helt oväntat med tanke på de skadebekymmer som plågat Roger Federer en längre tid, att denna 41-åring då lämnar världstennisen. Hur vill du sammanfatta intrycken, Maria?
Men det är precis som du säger, det är väl ingen överraskning, men det är ändå den här dagen man aldrig ville skulle komma. För det har varit sån gåva, tänker jag, till tennisen och till alla oss, att få se honom spela tennis över så lång tid. Så jag vill inte att det ska ta slut. Och man märker det också på den yngre generationen som kommer upp. Så de vill se mer av Federer. De har fått se för lite. Så det är faktiskt med lite sorg i hjärtat jag tar emot det beskedet. Jag tycker det känns jättetråkigt och jätteförståeligt.
Tack Maria Strandlund Tomsvik för att du var med oss igen i Sporthuset.
Jättehärligt att få vara med igen. Tack snälla ni.
Ja, underbart.
Och vi hörs ju igen om en vecka, alla Sporthuset-lyssnare och
jajamän.
Lasse.
Jajamän.
Och ska vi avsluta då, det gör vi väl med God Save the King. När den för första gången efter Queen Elizabeths bortgång 2 dagar efter framfördes officiellt på ett idrottsarrangemang. Nämligen cricketlandskampen mellan England och Sydafrika. Och det passar ju bra, för det var ju London och tenniskungen, inte minst i London och tidernas främste i Wimbledon. Det är ju Roger Federer.
Send him victorious, happy and glorious.
Snyggt.
Huset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.